With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Han grundade Fotografiska i Stockholm tillsammans med sin bror. En mötesplats som snabbt fick en 500 000 besökare och omsatte 150 miljoner per år. Efter 10 år bestämde han sig för att lämna för att starta nya projekt. Och vi spelar in på hans precis nyöppnade museum i Stockholm. Välkommen till inredningspodden Janne Broman.
Tack snälla.
Får vi säga det att, vad var det du sa nyss? Jag sa så här, du har en så bra... Du har en sån där bra radioröst,
ja. Ja, det sägs så att jag har en ljudboksröst.
Men du är ju här av en annan anledning, för att våren 2010 så grundade du och din bror Per ett museum som kommer att bli känt över hela världen, Fotografiska. Och på bara några år hade ni 500 000 besökare, ni omsatte 150 miljoner per år. Jag tänkte bara börja med, hur ens kom ni på idén?
Idén skapades ju i någon slags... Jag och min bror började jobba ihop 2006 och startade en fotomässa som första projekt. Och sen så ganska snabbt så var vi ju på, vad gör vi här efter det här? Och då började vi diskutera en plats för fotografi. Och det kunde vara för någonting. Och hur det skulle kunna gestalta sig. Om det var en tillfällig plats, om det var i år på vintern och Visby på sommaren. Eller hur skulle man kunna göra? Men sen fick vi David LaChapelle att komma till Stockholm 2008 och gjorde en testutställning med David ute i Nacka strand och testade att se om folk ville se på fotografi, betala för fotografi och om media ville skriva om fotografi. Det var liksom 3 oskrivna kort, för det var ingen egentligen som höll på med fotografi på den nivån som vi ville vara på. Och publiken kom, det var en april-maj månad som var fantastiskt solig, vilket är liksom det värsta som kan vara för en sån här, den typen av inomhusplatser. Så att det var ju verkligen bevis för att det funkade. Folk ville se bra fotografi och man var beredd att betala för det. Och dessutom så skrev media väldigt mycket om det. Så att det var 2 bra kvitton för oss. Så att, och vi var också väldigt, vi var väldigt förtjusta i hela den här upplevelsen av att jobba med fotografi på det här sättet som vi aldrig hade gjort förut då. Och möta då framförallt David och hans team och liksom gästernas liksom, enorma glädje över att komma till platsen. Så att sommaren 2008 så skrev vi affärsplanen till det sen, som blev Fotografiska då, för att då bestämde vi oss att det var en permanent plats vi skulle bygga. Och att den skulle, att vi skulle försöka hitta lokaler som var, vi trodde någonstans 4000 kvadrat eller någonting. Och det gick ju hyfsat trögt i början, men vi fick Ljungberggruppen, som de hette då, att rita nytt hus till oss ute i Sickla. Och sen så sprang vi på det som sen blev Fotografiska i Stora Tullhuset, när då ABBA-museet som skulle bli av där hade klivit av, som vi överhörde bara på ett möte. Så vi var snabbt där och tittade på lokalen och bestämde oss, när vi kom upp på andra våningen, så bestämde oss för att det är här vi ska vara.
Men det tog lite tid, för det var en journalist som inte trodde på idén.
Ja, det var en journalist som inte trodde på det, men då var vi redan klara med allting egentligen. Vi hade vårt hyresavtal och vi hade alltihopa färdigt. Sen var det någon journalist i Stockholm City, tror jag det var, som skrev om att det där kommer aldrig fungera. Så då var det drev, och då var det ju såklart Stockholms hamnar oroliga, som då var en hyresvärd, över hur vi ska få det att funka. Och det är klart att den personens, tyvärr kommer jag inte ihåg vad han heter, så jag kan inte berätta vem han var, den jäkla otur, men han kanske hör den här podden, så att han får en påminnelse om att man ska inte vara så jävla ivrig i att dra massa slutsatser när man inte vet någonting. Och vi visste ju vad vi skulle göra, så vi var ju inte speciellt otrygga i vår produkt.
Hur var det då när ni startade upp? För vad jag förstår så ni har hela tiden haft liksom kontaktat alla fotografer själva.
Nej, alltså när vi började, när vi liksom väl hade bestämt oss för att vi skulle göra det här, vi hade kommit igång med diskussioner med Stockholms hamnar, vi hade liksom börjat hitta de första investerarna, så var ju nästa steg att börja träffa fotograferna, att träffa gallerierna. Det var ju det som man kan säga vart i någon slags vakuum av att Lehman Brothers gick i backen där 2008, så var det väldigt svårt att hitta finansiering, för att alla hade fullt sjå med att försöka förstå vad som hände i världen. Där så bestämde vi oss istället för att fokusera på produkten och det vi skulle göra inne i huset och börja åka runt och träffa fotografer och gallerier och agenter och allt vad det nu var för någonting. Så att, där började vi resa och träffa folk och började titta på hur vi skulle kunna gestalta det här huset och med fotografi.
Du, din pappa var ju, kallar man det labbchef?
Eller? Ja, labbchef, ja.
För Expressen och AD?
Ja, och... precis. Pressens bild hette ju deras bildbyrå på den tiden där också labbet låg på slutet. Så att han basade över det som då var svartvitt labb från början, men sen svartvitt och färg och telefoto och allt vad det nu var för någonting som han var bas över.
Och du fick din kamera när du var 7?
Ja, precis. Eller jag fick inte den. Jag tror jag köpte den för egna pengar om jag inte helt minns historien på fel sätt, men jag tror det att jag hade sparat ihop till den.
Jaha. Mm. Var det så att foto var hela tiden i luften så att säga, i er familj?
Ja, i vår uppväxt så var det definitivt en del av vårt hem. Det var det ju för att vi hade mörkrum i källaren. Pappa printade till duktiga fotografer hemma utöver det jobbet han hade på Lena Åkerlund och i labbet där. Så att det var definitivt en del av våran vardag, vårt hem. Träffa de här fantastiska fotograferna som ofta då var reportagefotografer som hade varit runt i världen och kom hem med liksom berättelserna om världen och hur den såg ut.
Men hur många går ju åt motsatt håll än sina föräldrar, i alla fall under en tid. För man känner att man gör någon slags revolt och testa lite olika. Gjorde inte du också det?
Ja, jag gjorde väl den revolten kanske tidigare, men sen så var jag ändå, för att jag var jävligt skoltrött och inte ville in i gymnasiesvängen, så då var jag tvungen att foga mig in i familjens liksom, tradition av fotografi, så jag började jobba på labbet och kopierade färg under 8 år av mitt liv här i början.
Tror du att det har varit en viktig grund för dig att förstå fotot från, alltså hantverket bakom?
Nej, det tror jag inte. Det är klart att det är kul att förstå vad fotot, hur det uppstår och hur det kommer till ur liksom ett traditionellt perspektiv, men samtidigt idag har inte det någon betydelse. Vissa jobbar med digitala medier, andra jobbar med analogt. Det har ju liksom ingen betydelse hur man producerar någonting egentligen. Det är bara ett sätt att ta fram slutprodukten på. Men det jag lärde mig i det huset var ju framförallt hur en kvällstidning fungerar och hur liksom journalistik fungerar i kvällstidningsmiljö där. Som mitt sätt att beskriva kvällstidningen så är en av de svåraste produkterna man har. Den är död så fort butiken stänger. De exen som är kvar, de är kvar. De får gå till pappersinsamlingen. Och du har bara en första sida och ett löp och exponera din produkt på. Det är de två ställen du säljer produkten på. Så ett väldigt, väldigt speciellt sätt att jobba på inom kvällstidning. Jag tror att det är nog det man har lärt sig mest utifrån när man har gjort saker sen efter det. Att just den här metodiken, eller den här, det totala säljdrivet som det är hela tiden i en kvällstidning.
Men foto måste ju ha betytt mycket för er, både du och din bror då, som startade Fotografiska. Vad var det som gjorde att ni ville satsa på just foto där?
Så vi kommer ju från den här traditionella reportage-dokumentärsidan. Och det är ju en speciell genre inom fotografi som är liksom där berättar vi historierna om hur världen ser ut. Och ännu mer magiskt förr innan allt gick. Idag går allting så fort. Idag står och fotograferar i Kiev och i samma sekund så är bilderna hemma i Stockholm och finns online. Så det är en sån otroligt kort process idag. Men när jag jobbade på tidning då flög man fortfarande hem med flygplan typ med filmrullar för att framkalla och sen printa och sen göra tidning till dagen efter. Det var en mycket längre process att komma ut med historierna. Vilket gjorde att historierna var ännu viktigare idag. Så historierna, de har ju så kort livstid idag.
Hur tänker du om det? För just att det är så kort, att fotot är så här och nu och sen är det över på något sätt.
Ja, det är ju tråkigt att många av de kanaler som fanns där vi kunde reflektera mycket mer är borta. Många av de magasinen och många av de historierna som fanns i traditionell media har ju ingen riktig plats idag. Vilket är såklart tråkigt för att det var en viktig del av våran sätt att se på världen. Å andra sidan finns det 1000 andra sätt att se på världen idag då. Och sen så, om det är bra eller dåligt, det vet jag inte, men det finns ju väldigt många andra sätt att konsumera världen på idag. Som gör att vi antagligen är mera på idag än vad vi var då. Men det fanns något snyggt i det gamla sättet att presentera världen på. Det var lite mer värdigt. Det var mer genomarbetat.
Och sen gick det ju jättebra. Och till slut så valde ni att gå utomlands.
Mm.
Och då gick ni till Estland och till
New York,
USA. Mm. Hur valde ni ut länderna?
Alltså vi hade ju en idé om att vi ville göra London, New York och Shanghai. Det var liksom de tre städerna som vi verkligen ville expandera fotografiska till. Och sen kom Tallinn liksom på en liten, det hade varit en liten sidoprojekt bara. Och det är ju som det är här i livet. Det kommer två människor som är jättehärliga och jättebra. Och sen åker man och tittar vad de har. Och så upptäcker man en fantastisk stadsdel i Tallinn som heter Telliskivi. Med ett hus som en ägare har som han vill sätta något speciellt i. Och han tycker att det är fotografiska som ska vara där. Så det är ju bara tillfälligheter egentligen. Det finns ingen anledning annat än att de människorna var rätt. Och han som fastighetsägare var rätt och området var rätt. Och då gjorde vi någonting som jag tycker är fantastiskt bra i Tallinn. Det är en otroligt häftig plats som fotografiska är i en av Europas mest spännande områden då, som är Telliskivi. Så att det är tillfälligheter bara som gör att vi hamnar där.
Och New York, där har ni rönt stora framgångar också.
Ja.
Och fått priser. Och,
ja, det funkar.
Ja, och många säger ju det att just att gå till USA är ju jättesvårt.
Mm.
Hur var det för er?
Jo, men det är såklart att det är en otrolig omställning från det man håller på med här. New York är... Ja, det är så otrolig konkurrens och så otroligt mycket som händer hela tiden. Så att bara få space i folks medvetande i den stan är sjukt svårt. Men det har ändå funkat ganska bra och... New York är en väldigt fin anläggning. Det är en väldigt fin plats för fotografiska New York. Tyvärr så öppnade den ju bara ett par månader innan covid slog till. Och New York var ju väldigt nedstängt under väldigt lång tid. Så att det var kämpigt för dem såklart att behålla den viktigaste personalen. Att se till att alla kan jobba kvar och så vidare. Det är inte helt enkelt när inga intäkter finns. Men vi har ändå behållit den viktigaste delen av personalen och kunde öppna upp igen då. Och ja, men man tar sina steg varje dag.
Mm. Ni drabbades ju av pandemin hårt såklart som alla andra. Vad tar du med dig från den erfarenheten?
Jo, men det är väl att man aldrig ska ta någonting för givet riktigt utan att hela tiden vara ödmjuk inför varje dag och tänka att varje dag är en ny dag. Och att man hela tiden försöker titta på vad man kan förbättra idag. Och att ibland så blir det tvärtom att man får bara fundera på hur man ska minska saker och ting. Men att man ändå försöker hela tiden bara befinna sig i stunden. Och att visst det är fantastiskt att ha långa planer och så vidare. Men samtidigt försöka hålla planerna lite kortare kanske.
Mm.
Och försöka vara i stunden istället.
Jag läste att du hade cirka helt osannolikt 140 resdagar per år.
Mm.
Och då var det halva tiden utomlands.
Mm.
Det är ju helt otroligt mycket.
Mm, ja, det blir ganska jobbigt.
Hur har du nu?
Nej, jag reser inte alls i närheten av det. Inte alls. Och sen har ju pandemin varit också. Men visst, jag reser fortfarande, men inte i de volymerna. Nej.
Och sen måste jag tänka, ni hade ju över 200 utställningar under de år som ni var verksamma. När man ser det här stora utbudet av utställningar, vilken eller vilka fotografer och utställningar har påverkat det som du har tagit med dig?
Ja, men jag är otroligt förtjust i Sarah Moon, en fransyska som är någon slags mode / konst. En otroligt vacker fotografi i en genre som inte alls egentligen, som är väldigt kroppsfixerad och väldigt mycket skönhetsfixerad och så vidare. Så får Sarah och några till ha ett space där de kan göra helt andra typer av bilder som är mycket mer poetiska och mycket mer vackra på ett helt annat sätt. Där det kanske inte är kläderna eller modellen som gör bilden vacker. Även om de är såklart en del av det, men att det finns någon magi i det hon gör Sarah hela tiden. Och det gör mig. Och sen så är Sarah också en fantastisk person såklart. Så att det är också, ofta så hör det ihop med det man gillar. Man gillar även personen.
Mm. Är det så ibland att det är tvärtom?
Alltså de flesta fotografer som jag möter är ju otroliga människor. Och de är ju oftast väldigt, väldigt bra perspektiv på livet och väldigt, väldigt lästa och väldigt beresta. Och har sett mycket och upplevt mycket, vilket gör att de är ganska ödmjuka inför livet och sitt eget kändisskap. Vilket gör att de flesta av dem är väldigt, väldigt härliga att hänga med. Men Sarah är speciell. Första gången jag träffade henne nere i hennes lilla hus i Paris i en magisk trädgård. Det är hela nära, det är någon slags sagofiction-lager över hela Sarah Moon och hennes gestaltning som person och hennes fotografi.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Sen så 2020 så lämnar ni Fotografiska.
Mm.
Vad var det som ledde fram till att ni kände att 10 år, det räcker?
Jag hade ju sagt från början att jag skulle jobba med det 10 år. Och sen slutade det på 10-årsdagen. Men sen var det också att jag hade varit med och byggt upp och startat New York. Jag kände att jag inte hade så mycket mer kvar att ge. Utan jag var ganska trött och ganska sliten och ville egentligen inte jobba med att bara försöka bygga nästa ställe. Utan jag var ganska klar med hela det som det innebär. Man vet hur mycket tid man måste lägga in att öppna nästa ställe. Och jag var inte riktigt beredd att göra det i den kontexten som fotograf ska vara i då.
Och då fick du ta med din bror också och sa det, nu måste du också...
Nej, han fattade ett helt eget beslut. Han satt ju som vd i Stockholm då. Och han bestämde sig också för att kliva av. Han hade ju rekryterat sin efterträdare redan för ett och ett halvt år innan eller någonting. Så att hon hade varit med ganska länge, Elin, innan Per bestämde sig för att han också... Att det var dags för honom att kliva av.
Vilka faktorer är det som har gjort att det blev en sån succé? Det finns ju många museum här i Sverige som har bra potential.
Mm.
Men det blir inte... De får inte samma rullians eller ekonomi. Och...
Mm. Alltså vi byggde ju inte ett museum i en traditionell mening. Vi byggde ju en mötesplats för människor. Där människor skulle vilja mötas. Och där vi skapade egentligen, kan man säga, bakgrunden till deras möten. Och det gjorde vi genom fotografin eller butiken eller mat- och dryckesupplevelsen. Så att gestalta egentligen en plats där folk vill vara, det var ju det vi gjorde. Och vi gjorde ju det helt utan att egentligen ha några drivkrafter i själva produkten, i själva konsten. Ofta så skapas ju konstplatser av väldigt duktiga konstmänniskor. Men de är inte kanske så bra på varumärke eller på gästupplevelser. Men man är jäkligt duktig på konsten, vilket gör att den kanske ibland blir lite exkluderande. Att folk inte känner riktigt att man förstår eller att man det är andra aspekter med ljussättning och så vidare som gör att man inte, att platsen inte blir en trivsam plats. Och då tappar man ju ganska stor del av publiken. Man riktar sig ju bara mot en väldigt intresserad publik. Men när vi byggde Fotografiska så gjorde vi det utifrån ett perspektiv att vi skulle vara en plats där alla kände sig välkomna och insläppta. Och att vi skulle kunna klara av att jobba med väldigt svår fotografi men också med väldigt tillgänglig fotografi. Och fotografiet som medium är ju väldigt tillgängligt även när det är svårt. Så att det är ju inte, fotografi är ju ett magiskt medium ur liksom ett gästperspektiv. Så att, men att skapa platsen var ju viktigare för oss än helhetsplatsen. Det var ju det som vi byggde. Vi byggde ju inte en utställningshall eller en utställning utan vi byggde en plats som folk skulle vilja vara på. Och då blir ju rekryteringar helt annorlunda och då blir ju allting sätts ju på sin spets på ett annat sätt. Och också våga utmana allting egentligen i så som saker görs idag på andra ställen. Måste man verkligen göra så? Kan man inte göra på något annat sätt? Och så vidare. Så titta på allting utifrån ett perspektiv att man inte behöver göra som alla andra gör.
Var det den utgångspunkten ni hade att ni ledde lite?
Ja, alltså vi hade ju mitt liv går jag ut på att liksom hela tiden vara den som frågar varför. Har man inget svar på varför, då är det ju svårt att göra så. Man måste ju faktiskt förstå varför man gör saker och ting. Och om man tror att man förstår varför, så måste man också kunna utmana den tesen om varför man gör så. Så att hela tiden orka det. Och det tror jag är en entreprenörs största drivkraft. Att hela tiden varje dag orka fortsätta och fråga varför. Och hela tiden också titta på hur kan vi göra på något annat sätt. Även om vi tycker att det där är ett svar på varför. Så finns det ingen annat sätt att göra på också.
Rycker det lite i dig ibland när du ser vissa besöksmål och institutioner. Att de inte...
Nej.
Gör på ett annat sätt, eller känner du att nej, det får
nej, nej, men jag tänker att det även om man ser att det skulle kunna göras på ett annat sätt, så behöver inte det betyda att det är ett rätt sätt att göra det på. Det betyder bara att det är ett annat sätt. Och det är klart att man skulle kunna skapa mer besökare eller gäster på flera ställen. Det ser man ju att det skulle kunna vara ganska enkelt. Men samtidigt så kanske inte det är målet med verksamheten. Det finns ju som andra målbilder för verksamheter som är statligt eller kommunalt.
Mm.
Subventionerade, att det finns ett bevarande perspektiv som är mycket viktigare och så vidare. Så det, man behöver inte lägga någon värdering i hur de sköter sina verksamheter, för de kan bara styra utifrån helt andra mål som man inte känner till.
Mm.
Så att jag tänker att det är inte riktigt mitt. Om de kommer till mig och frågar om det är någonting jag kan hjälpa till med, då kan man ha åsikter, men ända fram till dess så får man tro att de gör så gott de kan.
Ja, för nu jobbar du ju också lite okänt. Men du jobbar faktiskt som varumärkesstrateg ifall någon frågar.
Ja, fast jag har inte så mycket tid till det tyvärr. Så jag jobbar mest med de varumärken jag utvecklar själv. Då. Men absolut att det har hänt. Att jag har haft lite tid över också ibland.
Ja, vilket är, om man får fråga det då, vilket är varumärket du skulle vilja jobba med? Som det kliar lite i fingrarna när du ändå ser.
Alltså, jag har inga sådana. Alltså, jag lever så jäkla mycket i nuet och liksom i den dagen jag är idag och står och trampar i. Så att jag har liksom
finns
inte...
Finns ingen?
Nej, jag tror inte det. Är inte någon som säger att man skulle kunna säga att det här skulle vara så jäkla roligt att gräva i. För att det finns ju många i så fall som skulle vara roliga att gräva i.
Om vi får säga en.
Om jag ska säga en. Ja, men jag kan tänka mig att biografer vore rätt roligt. För bion känns som att den har dess storhetstid är lång gång och liksom, vad kan man göra med en biograf i framtiden, och jag gissar på att det finns rätt skarpa hjärnor som sitter och funderar på det, men det vore någonting spännande att ge sig in i såklart.
Det är därför du ska gå på bio ikväll.
Mm, precis.
Och kolla läget lite.
Ja.
Nu sitter vi ju i underjorden faktiskt, för att det här är ju din senaste satsning som har haft öppet i 2 veckor.
Mm, 10 dagar, 11:e dagen idag.
Ja, du ser lite trött ut nu.
Ja, men jag är lite trött, men det har varit en lång dag också.
Vi sitter i Paradox, som du kallade för lustiga huset på steroider.
Mm.
Det är ju jättekul.
Mm. Det är svårt att hitta någon riktigt bra definition av vad det är för någonting. Happy place är också ett bra, eller happy hour. Men många saker känner man igen från lustiga huset. Fast det är lite mer klurigt och lite mer begåvat här.
Hur kom det sig att du valde underhållning? För det kan man väl ändå kalla det här?
Ja, absolut. Vi försöker hitta ett nytt affärsområde som vi kallar just nu meaningful entertainment. Som är liksom någonting som är underhållning, men det är inte bara glamour, utan det är någonting mer. Det finns några fler lager i det. Och det är en väldigt spännande tid för den här typen av platser. Att den behövs så väl i vårt samhälle idag. Utifrån så många olika lager, att vi behöver hitta mötesplatser som inte bara är restaurang och bar och så vidare. Att vi behöver hitta ställen där vi kan hänga och umgås och ha kul tillsammans och hinna prata och utbyta våra vardagliga problem eller möjligheter eller glädje. Så att, jag tror att den här typen av platser som Paradox är, som Fotografiska är, som många av museerna, den funktionen de fyller, är ju en viktig plats för oss. Att små kyrkor, små platser där vi kan hitta någon slags andlighet i oss själva.
För det här är ju också någonting som, nu vi gick igenom här på väg hit, och det som är kul är att det är olika åldrar.
Mm.
Det är inte bara vad man kan tänka sig barnfamiljer.
Nej.
Utan här var det ganska brett.
Ja, och det är det som är det roligaste med hela den här upplevelsen. Att det spelar ingen roll vilken ålder du är på, så är det roligt. Det är verkligen så otroligt kul. Och det var mycket feedback här nu under helgerna och förra veckan. Just här familjer som för första gången är på ett ställe där alla har lika roligt. Om du är 5 eller 10 eller mamma och pappa, så har alla kul. Och är du här i ett kompisgäng som tjejer eller ett kompisgäng som killar eller mixat gäng, så har ni kul också. Så att det är en jäkla häftig plats på det viset.
Hur upptäckte du Paradox? För det är franchise.
Ja, precis. Ja, men jag sprang på dem för något år sedan, och jäkligt proffsiga människor som sitter nere i Aten som erbjöd mig möjligheten att göra det här. Och för mig var det en helt självklar, i och med att jag tycker verkligen att Stockholm saknar den här typen av plats. Där man bara får kul. Oavsett ålder och oavsett vilket humör du är på, så kommer du ha roligt här. Så att väldigt, väldigt roligt projekt som du äntligen är sjösatt.
Ja, och så åkte du ner till Aten och sa hej, nu är det dags.
Jag mejlade dem först och tyckte att jag ville gärna prata med er, och så tog det väl några veckor. Sen så återkom de, och så hade de ju kollat upp mig ganska grundligt. Och så då sa de, okej, men vi kan prata med dig. Normalt pratar vi inte med partners, men vi kan prata med dig. Så att satte vi igång diskussionen. Och jag åkte ner till Aten ganska fort.
Nu är det här precis nytt. Kan du redan nu, har du gått vidare och tänker, ja, nu är jag på nästa?
Är man inte alltid det?
Nej.
Ja, men jag har ju lärt mig att jag inte ska hålla på med operation. Så att jag har ju lärt mig den läxan att jag inte... Jag lovade mig själv redan 2006 egentligen att aldrig mer hålla på med personal och... Utan att hela tiden försöka jobba bara med det som är bäst på. Att få folk att tänja på gränser och skapa nya saker. Men har hamnat i operation ett antal vändor ändå under åren. Sen 2006, jag lovar mig själv flera gånger att inte göra det. Sen har hamnat där med stora personalstyrkor. Och där man drunknar i bara vardag och inte hinner jobba med det kreativa. Så numera så jobbar jag egentligen aldrig i operation, utan hela tiden bara se till att vi har rätt människor på rätt platser och hjälps åt och gör någonting fantastiskt. Och sen övergår till operation, och där finns operations människor.
Så vad är vi nu någonstans i? Vad, om man får krypa in i din hjärna och tänka så här, vart är vi på väg?
Ja, men det är många olika projekt som pågår parallellt, och det är allt ifrån livets lärande appar till e-handlar till ett till museum som öppnar i år och så vidare. Så det är mycket som pågår.
Ett till museum som öppnar i år?
Mm.
Vilket är det?
Det är en hemlis fortfarande.
Ja, men det är väl spännande. Mm. Är det i Sverige?
Ja.
Ja. Ah. Det där med foto vill jag ändå bara knyta an. Hinner du fota själv någonting nu?
Nej, det är länge sedan nu som jag fotade sist. Jag tar ju turistbilder som alla andra, men... Specialist på solnedgångar som inte betyder någonting för någon annan än en själv. Men nej, jag hinner inte fotografera tyvärr.
Nej, det är inte...
Nej, och det är också, jag upptäckte ganska tidigt att jag inte var så jäkla bra på det. Så då slutade jag med det ganska tidigt också.
Har du och din bror, ni har jobbat då 10 år. Har det gjort att ni känner att nej, men nu har det räcker nu brorsan, 10 år?
Nej, vi har ett gemensamt projekt med en e-handel som vi startade, som lanserades här för 2 veckor sedan typ. 3 veckor sedan kanske nu, som heter Picture This, som är en e-handel för fotografi som vi är inblandade i bägge två tillsammans med 2 andra partners.
Mm.
Så det är ett gemensamt projekt. Men sen så just nu så har vi inte så många andra flera gemensamma projekt. Man vet aldrig vad som händer.
Men det är ett bra betyg att hålla sams.
Ja, absolut.
I 10 år.
Ja, och vi har hela tiden jobbat. Fotografiska har varit en ganska stor organisation ganska snabbt. Så att då var vi ju ganska långt ifrån varandra liksom i vardagen. Så att vi hade inte så mycket gemensamt i det jobbet. Fotomässan var annorlunda. Då jobbade vi jävligt tajt under de åren som vi gjorde den. Då gjorde vi den både i Stockholm och Oslo, Göteborg, kanske Köpenhamn också. Jag minns inte.
Mm.
Men och då var vi tajta. Då jobbade vi jävligt nära varandra. Men på Fotografiska så var det ju, vi var ju väldigt nära varandra under hela uppbyggnadsfasen. Men sen så hamnade vi på olika delar av platsen.
När du tar dig tid att koppla av, vad gör du då?
Helst bara ligga i soffan och göra absolut ingenting. Jag försöker använda söndagen till en sån riktig rehab-dag när man inte gör någonting egentligen. Utan bara försöker vila och sova och kanske ta en promenad, men inget mer.
Mm. I den här podden får man önska en gäst som man skulle vilja lyssna på. Vem eller vilka skulle du vilja lyssna på?
Han har ju lite för mycket utrymme egentligen, Micke Dahlén. Han syns och hörs ju på för många ställen kanske. Men ändå så är man alltid nyfiken på att höra vad han säger och hur han tänker. För att han är en stor idol.
Kul. Mm. Han kanske kommer i ett kommande avsnitt.
Mm. Ja, men han är Micke är fantastisk.
Tusen tack, Janne.
Tack själv.
Idag vill jag tipsa dig om att glänta på dörren in till arkivet där det finns ungefär 125 avsnitt. Och jag vågar nästan lova att det finns någonting för alla smaker. För i den här podden tar vi inte bara upp inredning i den smalaste formen, utan vi tittar brett inom inredning, design och arkitektur. Det kan vara allt ifrån konst, färgsättning, inredning eller trädgård eller foto. Följ gärna podden på Instagram där kontot heter @inrednings_podden för att få se bilder och filmer på gästerna och även se nyheter. En nyhet för året är att Inredningspodden kommer att ordna kurser och workshops med olika gäster under året. Och först ut är ju endagskursen med byggnadsvårdaren och författaren Göran Gudmundsson. Lördag den 21 maj håller han kursen Byggnadsvård i praktiken på drömplatsen Skansen. Och det här är ett unikt tillfälle att i liten grupp få lära sig om byggnadsvård med en av Sveriges mest kunniga experter. Innan kursen kan du skicka in egna frågor som besvaras under dagen och gör din intresseanmälan på info@inredningspodden.com eller skicka ett DM på Instagram. Hoppas att du kan komma.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.